Jag vill börja med att tacka för att få vara här. Sist jag var här då satt jag och klockade det sen hemma. Jag höll på i hela 40 minuter. Jag talade om Israels barns vandring från träldomshuset i Egypten och till Kanans land. Och jag blev förskräckt när jag klockade det efteråt. Jag lovar att jag ska inte bli så långsam idag. Tack för att jag fick komma hit. Jag ska tala om vandringen med Jesus. Lärjungarna, du och jag. Det finns mycket, mycket att lära. Mycket, mycket att lära. Och vi ska hitta ett bibelord ifrån fjärde, Matteus fjärde kapitel, 18 versen. Och så ska vi läsa fram till den 22. Och det står det så här. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sade till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade han näten och följde honom. Han gick vidare och fick se två andra bröder, Jakob Zebedeus son, hans bror Johannes där. De satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade i båten och sin far och följde honom. Den stilla morgon borta vid den mest betydelsefulla och den mest kända sjön i hela världen, Galileiska sjön eller Tiberias sjö. Där kommer en man gåendes på den smala stigen ner emot sjön. Och han är ute för en sak. Han hade Guds kallelse att kalla lärjungar. Jesus gjorde ingenting slumpmässigt utan han hade ständigt gemenskap med Fadern och visste vad han skulle göra. Och han kallade vid det här tillfället fyra lärjungar. Och det där att fiska i Genesarets sjö, vi skulle ju kunna tänka, om jag var fiskare så skulle jag åtminstone ha ett långt nät på en 15-20 meter. Och så skulle jag lägga ut den och så skulle jag gå dit tidigt på morgonen och vittja näten. Men så gjorde man inte på den tiden, utan man hade ett kastnät. Och du vet, en sån sjö, så stor, och så kastar du i. De hörde till mycket av Guds under för att få några vidare fisk. På den tiden så fanns det mycket fisk i alla sjöar överallt. Och Jesus, hur gammal var han? När man går in och tittar på bibelkommentarer och bibelforskare så räknar man med att Jesus var cirka 30 år när han kallade lärjungarna. Och han kom att kalla lärjungar till och med de som var mest föraktade. Och det var de som sysslade med att plocka upp skatt och tullindrivare, och han kallade dem också. Och de blev till en sån oerhörd välsignelse. Vi kan se resultatet idag. 2 miljarder människor som är troende idag och som tillhör Kristus. En fantastisk utveckling. Hade du frågat någon riktig dataoperatör vid det tillfället vilka chanser de hade, så hade han skrivit 0,00000. Men 12 lärjungar, 11 som var kvar, men som blev 12:e, Matteus blev räknad som också som lärjunge. Lärjunge, det är ett fantastiskt uttryck. Jesus, han var bjuden på ett fantastiskt fint kalas. Och det står väldigt mycket tidigt i Matteus evangeliet att Jesus tillsammans med sina lärjungar var bjudna på ett bröllop. Och ett bröllop, det är inte som här en eftermiddag och så en sen kväll, utan det höll på i många dagar. Och då säger mamman Maria till Jesus, du, det har dåligt med vin. Hur ska det här gå ihop nu om vi pratar om vin när det är frikyrkan? Men så var det på den tiden, det var deras måltidsdryck. Då säger Jesus, låt mig vara mamma, säger han billigt talat. Och så säger han till de där tjänarna, Det står 6 krukor där. Kan ni fylla dem med vatten? Och varje kruka faktiskt 100 liter. Och sen gick man dit med ett smakprov till världen. Och så bara skakade han på huvudet. Vilken smak, sa han. Det brukar vara så att man väntar med det, tar det, det dåliga vinet först och det fina vinet senare. Nej, det ska vara så här att man tog det dåliga vinet sist och det goda först. Men Jesus, han gjorde detta under, och det står att lärjungarna trodde på honom. En fantastisk. Och de fick vara med om underbara saker. Jesus vandrade omkring, och det står i evangelierna, han vandrade från plats till plats, från by till by, och så talade han om Guds rike. Tror du inte att vi har förlorat mycket på det idag? Vi talar mycket om vissa saker, men inte om Guds rike. Vi är vandringsmän här på väg till vårt rätta hem. Och Jesus, han har varit hemma i himlen i 2000 år och förberett att vi ska hem. Så det blir en fantastisk bröllopsfest, och det kan jag lova dig. Och du som läser din bibel, hur länge ska bröllopsfesten pågå i himlen? 7 år. Vad säger du 7 år? Vad står det? Ja, men läs. 3,5 år ska antikrist vara på jorden, och så ska vi vara uppe i himlen, och så ska vi tillbaka till jorden tillsammans med Kristus när han ställer fötterna på Oljeberget. Vi har en underbar framtid framför oss. Sen var de med Jesus, och en dag så folket var så otroligt envisa, de ville lyssna till honom. De hade aldrig hört en sån undervisning som trängde rätt in i hjärtat på människor som lyssnade. Och så blev det lite för sent på eftermiddagen. Och vid 2 tillfällen, och då säger Jesus, ge dem något att äta, vad har ni? 4-5 tusen personer, 4 tusen en gång och 5 tusen en annan gång. Mm-hmm. Då gäller det att ha tro. Jesus visste vad han skulle göra. Frågade hur mycket de hade. De tog fram de där fiskarna och bröden och så välsignade. Och så säger Jesus, låt dem sätta sig i matlag, 50, 100 och så. Och så satt de sig, och alla fick bli mätta. Och så fick man över mycket utav det här. Jesus, det står om Jesus, han hade en hel natts bönekamp när han skulle utvälja lärjungarna. En hel natts bönekamp. Och då valde han ut Andreas, Simon Petrus, Jakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, son till Alfeus, Judas, Jakobs son, Simon Ivraren och Judas Iskariot. När man tänker efter på detta, Judas Iskariot, han hade kallelsen att följa Jesus och bli en lärjunge. Det är så svåra saker, så när man försöker tränga in i det här förstår man inte detta. Jag gör det inte. Men Gud har alltid en plan med allting. Jesus, när han gick omkring, så står det också att han hade en bönemantel. Han hade en tofs i bönemanteln. Och många av fariserna hade många tofsar, för de ville synas. Jesus, han hade en tofs. Och det står att människor som rörde vid tofsen på Jesus bara så här upplevde att hela kroppen förvandlades. Sjukdomen gick av vika. Likadant demoner fick ge sig iväg. För Jesus, det fanns det kraft i. Och jag efterlyser i mitt liv, vi ska behöva ha tag på kraften i vår tid. Vi lever i en tid som är oerhört. Läs varenda dag i tidningen, du som inte tror att vi är på väg till avslutningen av den här tidsåldern. Tyskland, vem kunde tro i Belgien och Tyskland att hela motorvägar skulle raseras. Vem trodde för 1,5-2 år sedan att det skulle komma en epidemi av virus som skulle slå över hela världen? Jag säger inte att det här kommer från Gud, men Gud kan använda vad som helst för att väcka människor. Vi lever i avslutningstider. Ja, Jesus, vid ett tillfälle så kom det barn. Och barnen ville komma fram till Jesus, men lärjungarna, de var lite fyrkantiga. Det står att Jesus, han älskar alla. Och blev vi inte som ett barn så kan vi aldrig komma in i Guds rike, säger Jesus. Men då säger Jesus, låt barnen komma till mig. Och det står också i bibelordet, han tog upp dem i knät. Och du kan tänka dig vilken fantastisk grej för en ung människa att bli upptagen i knät av Jesus och välsignat. Det blir nog en härlig framtid, det tror jag. Nu ska vi läsa Matteus 15. Och så ska vi läsa därifrån 29:e versen. Nej, 16, förlåt mig. Så går det inte så bra, stämmer det inte. Jesus begav sig därifrån och gick längs Galileiska sjön, och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många andra. Och de lade ner den vid hans fötter, och han botade dem. Och folket häpnade sig när de såg stumma tala, krymplingar blev friska, lama gå och blinda se, och de prisade Israels Gud. Fantastiskt, fantastiskt. Jesus, han var oerhört radikal emot fariseer och skriftlärde. För Jesus, han såg vad de tänkte, han såg vad de hade i sitt inre, att de inte var ödmjuka, att de inte tog emot budskapet. Och då var han så oerhört radikal emot fariseerna. Så vad det slutade med sen, det var ju att fariseerna såg till att Jesus blev utlämnad till romarna och dödad. En oerhörd sak, men det fanns ju i Guds plan. Och så säger lärjungarna så här vid ett tillfälle: Jesus, ska du upprätta riket igen åt Israel nu? Ska du slänga ut romarna? Då funderade man. Du vet, jag hade gått med Jesus nu några år. Och då ville de veta, för de var säkert lärjungarna, precis som vi människor, de sökte en grej. Man ville bli lite högre i samhället. Jag tror att det var så. För Jesus, han sa till dem, den som är minst hos er, han ska vara annars tjänare. Man får inte bli någon stor i sig själv, utan man ska vara liten i sig själv. Och då säger Jesus till dem: det tillkommer inte er att vi veta dagar och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men det kommer, så berättar Jesus vad som skulle komma. För lärjungarna, de hade sett Jesus under. Och folket vid flera tillfällen ville ta med Jesus och göra honom till kung. Då skulle det bli ett jätteuppror i Israel. Men det var inte frågan om det, utan han kom för att frälsning bringa. Där inte ett hopp fanns kvar, jag allt förlorat var. Vid det tillfället så talar Jesus, och det gjorde han många gånger, om liknelse. För Jesaja säger att vem trodde var som predikades för oss, och vilken var Herrens arm uppenbart. Han sköt upp som en ringa telning ur förtorkad jord. Vem trodde var som predikades? För att man lyssnade och såg, men ändå inte förstå att Messias stod mitt ibland dem. Vid ett tillfälle så säger Petrus: jaha, hur många gånger ska jag förlåta min bror som är lite bråkig? Den kan inte räkna med han. Han häver usa vad som helst. Då säger jag, räcker det med 7 gånger? Nej, säger Jesus, 70 gånger 7. Ja. Men det var ju inte 491, utan Jesus menar att hur många gånger som helst ska vi förlåta människor när de kommer, hur klumpiga de än är, för det är vårt evangelium idag. Jesus, han förutsäger 3 tillfällen då han ska lida för hela världens synder. Det är Matteus 16 och 21, Matteus 17 och 22 och Matteus 20 och 18. Och Jesus, det står i texterna att han våndades, han tänkte på vad han skulle gå igenom, och han berättade för lärjungarna, men de såg helt oförstående ut. De fattade ingenting, för de trodde att nu skulle riket komma, men det låg mycket längre fram i tiden. Det var inte så att bara judarna skulle få uppleva frälsning och förvandling, utan du och jag som bor längst upp i Norden skulle få uppleva frälsning. Och över hela jorden ska budskapet om Jesus gå ut, och så ska han komma. Ja, vem är betydelsefull? Alltså, jag kommer ihåg den där mamman som kom till Jesus och sa: mina söner vill jag ska sitta på vänster och höger sida i himlen.
Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka, det lidande? Jaha, det kan vi. Du förstår vilken självsäkerhet. Ni ska få göra det, säger Jesus. Men den platsen på vänster och höger sida vid tronen, det är inte min sak att ge bort. Det är min fader som ska göra detta. Det är oerhört viktigt att bedja i tro. Och bibelordet säger att om vi tror att vi har det vi har bett om, så har vi alla redan detta. För vi har den onde som alltid säger att du ska vänta bönesvaret längst fram. Du kan vänta lite till, du kan vänta lite till. Det kan låta kanske gudomligt, men det är inte sant. Vi ska räkna med att Gud gör under nu. Och vi ska alltid vara envisa i vår bön, för Gud ska alltid svara på oss. Idag är det texten i Svenska kyrkan om förklaringsberget. Det är en fantastisk text. Där uppe så var det ju Petrus, Jakob och Johannes och så Mose och Elia. Och Petrus, han blev lite snurrig i huvudet. Åh, vad det är gott, sa han till Jesus, och var här. Om du vill så ska jag bygga. Ska vi bygga hyddor, en åt dig, en åt Mose och en Elia. Ja. Och så hörde han, den är min älskade son, lyssna till honom. Lärjungarna, de här tre, de nämnde det inte för de andra lärjungarna. Därför att det var så helig upplevelse för dem. Ja, sen går det så långt fram så att man ska äta påskalammet. Jesus säger till lärjungarna, gå in i staden och så ser ni en man som kommer med en kruka. Följ honom så ska han visa er en plats. På den tiden var det ingen man som bar en kruka. Det var kvinnogöra. Men Jesus, han såg det här, så det var inte svårt för lärjungarna att veta vem de skulle följa efter. Och så åt de påskalammet. Och påskalammet är ju en berättelse om Israels barn. Sista kvällen de var kvar i Egypten när de åt påskalammet. Och när de ströks blodet över dörrträdet och över dörrposten och mordänglen gick förbi Israels barn, det var det de skulle fira. Men Jesus, han började med en ny sak. Han började med att ta vinet och välsigna det och brödet. Och så har vi fått nattvarden som är så heligt och fantastiskt för oss. Ja, då blev det så att Judas, han förrådde Jesus. Och Jesus, han var där. Ja, och han var så slut. Och lärjungarna skulle be ihop med han, men det gjorde de inte. De somnade från alltihop. Och så kom Judas och kysste Jesus. Och så förrådde han Jesus på detta viset. Och sen gick det en fruktansvärd sak. Jesus blev torterad, han blev slagen, han blev oerhört provocerad, men han sa ingenting. Och när Jesus går ut där till Golgata med korset, ja, hur många var det av lärjungarna kvar det? Johannes var det, och Maria, och sen kvinnorna. Så ni ska ha en stor eloge, alla kvinnor. För det är de som sist skapar iväg i Guds rike. Det är så att väckelserörelsen över hela vårt land och vårt folk och över missionsfälten har gått fram på grund av kvinnorna som har haft en levande tro på Gud och som har varit otrolig på att följa Jesus. Jesus, han säger när han är på korset, det är fullbordat. Då var det så att förlåten i templet, den var 9 meter gånger 15, ett tygstycke. Och judarna säger i Toran att den var en decimeter, men det tvivlar en del bibelforskare på. Men det kvittar. Det var ett kraftigt tygstycke. Då spräcktes den mitt i tu. Och sen öppnades möjligheten för människor att gå från det heliga in det allra heligaste. Han har banat en ny och levande väg för dig och mig. Och den vägen är smal, men den bär till himlen i alla fall. Kvinnorna, de tänkte att vi måste göra något mer för Jesus. Vi måste smörja hans kropp. Vi hann inte det. Det var ju förberedelsedag och det var så att det var strax före påsktiden. Så då gick man dit ut och så letade man efter Jesus. Och Jesus, han var ju uppstånden. Ja, och de mötte den uppstånden. Men man blev så disorienterad. Lever han? Lever han? Man hade inte fattat att han skulle dö och han skulle uppstå och han skulle åka hem till himlen. Nu ska jag ta mig lite vatten. Sen har jag en text som jag tycker är så stark här jag ska sluta med. Och det är, ska vi läsa i Lukas evangeliet 24. Och det står så här i 24 och 13. Och sekt två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus. En väg till en by. Och det ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och när de nu överlade med varandra närmade sig Jesus själv. Och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövad ut. Och den ene som hette Kleopas sa, är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade, vad då? De svarade, det som har hänt Jesus från Nasaret, en profet mäktig i ord och gärningar inför Gud och allt folket. Honom har våra överstepräster och rådsmedlemmar överlämnat till att dömas till döden. Och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen ut i graven men fann inte hans kropp. Och de kommer att berätta att han har sett en änglasyn. Och änglarna sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så och som kvinnorna sagt. Men honom själv såg det inte. Han sa det till dem, så oförståndiga ni och tröga tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i härligheten? Och han började med Mose och alla profeterna att förklara för dem som sagt om honom och i alla skrifterna. När de närmade sig byn och de var på väg verkade så som han ville gå vidare. Men de bad så här. Dröj kvar hos oss. Det lider emot aftonen och dagen nalkas redan sitt slut. Står det i den gamla 2017 års översättning. Det är ett bibelord som har etsat in sig i mitt inre de sista två månaderna. Dröj kvar hos oss. Det lider emot aftonen och dagen nalkas sitt slut. Du och jag, vi lever i avslutningstider. Jag träffade några och jag sa det att vi har så kort tid kvar. Så vi begriper inte. Vi ser precis hur det är i världen. Och allt elände med skjutningar och bombdåd och eländes elände. Då är det inte långt kvar. För bibelordet säger att det ska tillta i den yttersta tiden. Laglöshetens människa ska uppträda. Och det är det verkligen högt i vår tid idag. Om man läser i Bibeln, i Nya Testamentet, så finns det om Jesu tillkommelse på var 25:e vers står det att han kommer snart. Han kommer snart. Han kommer snart. Och det är ett oerhört viktigt budskap i Nya Testamentet att Jesus kommer snart. Lärjungarna trodde att han skulle komma men när de levde. Men vi har sett 2000 år. Nu är vi mycket, mycket närmare idag. Dröj kvar hos oss. Det lider emot aftonen. Och dagen nalkas sitt slut. Jag önskar att du kommer ihåg bara de orden i vad jag har sagt idag. För den är så oerhört betydelsefull för mig. Jesus har varit med mig i 60 år. Jag var 16 år när jag tog emot honom och jag är 77 så det är över 60 år. Han har aldrig övergivit mig. Jag har varit alltid tveksam, men han har alltid funnits i vår närhet. Och jag vill säga en sak till dig också. Han väljer inte ut människor på grund av deras goda gärningar, utan genom att inbjuda dem att få tillhöra honom, står det i Romarbrevet. Vi kan inte komma och säga till Gud, här är jag har gjort det och det. Utan det är bara att vi tar emot inbjudan och säger, jag vill. Och då kommer du att förvandlas i hela ditt liv. Låt ett elden brinna i ditt hjärta. Han kommer mycket snart. Amen. Herre, jag ber dig, dröj kvar hos oss. Det lider mot aftonen och dagen nalkar sitt slut, Herre. Vi ser att du kommer snart. Håll oss alltid brinnande. Låt oss ha olja i lampan, olja i kärlen. Och låt oss vara beredda att möta dig när du kommer, Herre, jag ber dig. Fyll oss med din heliga andes kraft. Är det någon idag, Herre, som är sjuk och känner sig skröplig? Herre, tack för att du vill vidröra nu i den här stunden. Du vill vidröra någon nu i hjärtat idag. Du vill vidröra någon som har ledverk idag, Herre. Du kan det, Herre. Jag prisar dig. För du står med dina uträckta händer och säger, kom till mig. I alla som arbetar när jag blir tungade, så ska jag ge er ro. Amen.